Romeo, Romeo for Alpha.
Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser.
Den 15 april 2023 bröt en väpnad konflikt ut mellan Sudans armé och landets största paramilitära styrka, Rapid Support Forces. Striderna har lett till tusentals civila dödsoffer och skadade, och pressen på sjukvården i landet är stor, med en enorm humanitär kris som följd. Konflikten har också tvingat miljoner människor på flykt. Just nu är 25 miljoner människor, över hälften av Sudans befolkning, i behov av humanitärt stöd. Och samtidigt så ser vi en extremt hög dödlighet i norra Darfur bland både barn och vuxna. Så behoven är enorma, men de humanitära insatserna är långt ifrån tillräckliga. Hur kommer det sig och varför görs inte mer? Det och förhoppningsvis lite till ska vi utforska idag. Jag heter Katinka Agneskog och arbetar på Läkare utan gränsers kontor i Stockholm. Och med mig idag har jag barnsjuksköterskan Hanna Majanen. Välkommen.
Tack så mycket.
Du har ju en gedigen bakgrund inom Läkare utan gränser. Du är just nu baserad på vårt kontor i Amsterdam och hanterar akutinsatser över hela världen. Men du har också arbetat i massa länder som Irak och Bangladesh och Sydsudan och Liberia. Och du har ju följt konflikten i Sudan sedan den startade för ett år sedan, och du har också varit i landet nyligen. Kan du berätta, vad gjorde du när du var i Sudan?
Så jag var i Sudan nu i slutet av 2023, alltså november, december. Åkte dit. En del av mitt arbete från huvudkontoret är ju att leda och stödja insatserna som vi gör inne i landet. Och nu åkte jag dit och kunna göra det här på plats och också se lite våran program, se behoven också runt omkring, bolla lite strategier och hjälpa våra team att göra vad vi kan och förbättra våra insatser den mån det går. Så mer såna strategiska diskussioner och också självklart prata med befolkningen och de som vi stödjer.
Hur var det att först följa den här konflikten på håll ifrån kontoret och sen faktiskt helt plötsligt befinna sig på plats?
Man har ju följt en väldigt, väldigt nära håll från kontoret. Nästan 24 timmar om dagen känns det som från början av konflikten. Men det att man kan faktiskt gå på plats och prata med våra team. För att de flesta av våra teammedlemmar är ju lokalanställda, våra lokala kollegor. Så att kunna faktiskt prata med dem, höra historierna, höra vad vi behöver göra och vad vi kan försöka göra mer. Är ju väldigt viktigt för att kunna sen komma hem och fortsätta det där stödet på ett lite mer praktiskt sätt, hoppningsvis.
Och vad mötte dig när du kom fram?
Vi hade ju program som Läkare utan gränser i Sudan redan innan. Vi har ju varit i Sudan 30 år eller plus. Våra utsända personal som kommer från andra länder, de flesta var tvungna att evakueras när krisen och kriget bröts ut. Så har vi väldigt, väldigt många lokalanställda och lokala kollegor som fortsatt att försöka jobba så gott det gick under omständigheterna. Och det är klart att man kunde inte jobba på alla ställen vi var på grund av att det var alldeles för osäkert, eller att vi kunde inte få någon mediciner på plats längre. Men att se den här viljan och verkligen engagemanget att göra allt de kan med den medel som de hade kvar var ju helt otroligt.
Var det som du hade förväntat dig när du kom dit?
Det är en svår fråga. Jag hade nog förväntat mig, vad jag såg också, den här enorma behoven som finns överallt. Som våra team och alla får ju hela tiden balansera. Det finns ju, det kan gå var som helst. Och det finns alltid många som behöver stöd. Och det det är ingen som har inte blivit utsatt på ett sätt eller annat på grund av det här kriget. Och det är vad man ser, även på platserna som inte kanske har varit direkt utsatta för våldet. Det är ändå en stor påverkan på många flyktingar som kommer. Det finns inga mediciner, mat är inte lika mycket längre, och den här stora psykologiska behov som folk har, och ändå känslan av att inte veta vad händer nästa dag, för kriget fortfarande pågår och inte kanske ha så mycket hopp av framtiden ännu. Så det var ju mycket det man, jag förväntade mig också, men det är klart att när man får se det framför sig och prata och höra berättelser, det gör det så mycket mer verkligt.
Mm. Jag tänkte att vi skulle lyssna på några vittnesmål från våra patienter. Och i det här fallet så handlar det om personer som flytt från Sudan till grannlandet Chad. Och för att skydda deras identitet så får de vara anonyma. Vi börjar med att lyssna på en kvinna som berättar om situationen i Sudan, följt av en man som dels berättar om när han flydde till Chad och dels om situationen i lägret som han befinner sig i. Och de här vittnesmålen är inlästa av Åsa Nyqvist Brandt och Jonathan Bryske.
Vi hade extremt svårt att röra oss i Sudan. Det pågick strider och skottlossning och vi sprang iväg utan skor. Vi var så rädda. Människor dödades framför våra ögon. Det var svårt att ta sig hit.
Min fru och våra barn åkte först, men fick inte lämna landet då. Vi kunde lämna först vid ett senare tillfälle. Jag har sett saker som ingen människa kan acceptera. Vid varje vägspärr blev du förnedrad, slagen. Allt togs ifrån dig, pengar och ägodelar. Men framförallt så såg vi döda kroppar längs vägen. Människor som dött och lämnat som djur. Ingen kunde begrava dem. Det kändes förnedrande. Vi har inte tillräckligt med pengar. Vi har inte tillräckligt med mat. Och stressen påverkar vår hälsa och ökar vårt lidande. Bristen på rent vatten gör att vi inte kan sköta vår hygien. Bristen på duschar och toaletter skapar problem. Flugor och myggor trivs här och sprider sjukdomar. Folk vill jobba, men det finns inga jobb. För att få tag i mat måste man istället sälja sina ägodelar.
Det är ju ett brutalt våld som de här personerna och många andra också vittnar om. Och det är ju en ganska hopplös situation som de förmedlar. Vad tänker du när du hör det här?
Jag tror att magnituden, här hör man två berättelser som är ju tyvärr haft varit vardag till väldigt, väldigt många. Och jag tror att den magnituden har haft som 8 miljoner personer, mer än 25 miljoner personer som behöver humanitärt stöd och inte får det. Det är ju någonting som är helt ofattbart, även med den jobben som man själv gör. Och det är att mer och mer de här situationer som beskrivs där, det är inte mänskligt. Orsakar de här områden, att man sett så mycket våld runt omkring sig eller utsatts för våld själv, eller att man inte får vatten. Det är så mycket sjukdomar som Chad, som man har ju nu väldigt många i de här flyktingslägerna som har ju olika sorts diarréer som sprider sig och kan vara väldigt allvarliga, eller om de här mental hälsa eller psykologiska effekten som folk har nu och kommer ha väldigt långt fram och kanske kan påverka nu nästa generationer också. Jag tror att det är vår skyldighet att kunna prata om det här och försöka alla för att göra den lilla vi kan göra. Eller på plats som vi gör som Läkare utan gränser. Eller här att minst prata om det. Att folk vet om det och försöker göra ändringen. Jag tror att vi är ganska lyckligt lottade att vi behöver aldrig hoppningsvis gå igenom sånt här. Och det, den brutaliteten som man hör från de här berättelserna, inte bara de två, men den här stora brutaliteten som man hör från folk som man pratade med, det är någonting som jag tror inte att någon människa kan ens, om man inte upplevt det själv, även man får ju höra det, det är någonting som är helt ofattbart.
Vad berättade dina kollegor i Sudan för dig?
Många av dem, mina kollegor hade flytt också från Khartoum och flytt några gånger. Vissa ville inte berätta någonting för det var för tufft för dem. Och vissa berättade hur, om deras familjer och hur de har fått lämna allt bakom sig. Hur deras nära och kära blev slagna och allt blev tagna. Kvinnorna som har blivit våldtagen. Det går inte att beskriva. Och den här emotionen som de har när de berättar. Men vill ändå berätta vissa för att de vill att världen ska höra.
Är det någon särskild kollega eller berättelse som du minns?
Jag tror mer för mig varför jag gör det här jobbet och varför jag har kunnat göra det så här många år är också att koncentrera till det som jag tycker är positiva. Och jag tror att de här berättelserna från våran, till exempel våra team och mina kollegor i Khartoum, vi började våra program i Khartoum väldigt tidigt med stöd från mina lokala kollegor. Och den att trots alla de här hemskheterna de har gått igenom, trots allt de har sett runt omkring sig och trots alla risker de vet att de själva har sig in till, att så fort de hade fått sina familjer till i alla fall en lite tryggare plats, att de återvände, att kunna jobba som sjuksköterskor och läkare och försöka hjälpa dem som kunde inte fly. Jag tycker det är någonting helt otroligt att i alla den hemskheten och även vad man har förlorat allt själv, att man fortfarande gör allt man kan till sina medmänniskor.
Det är ju också många människor i Sudan som tidigare har flytt från grannländer som Tigray, Etiopien och från Sydsudan som nu fått fly igen och kanske då till och med tillbaka till Sydsudan i vissa fall. Hur påverkar det människor psykiskt att kanske behöva återvända till en plats där de har flytt ifrån eller behöva fly igen och ryckas upp?
Ja, men det är, man flyr från sitt eget hem på grund av att man flyr inte för sitt eget hem om man inte är tvungen. Så att då ställas det en fråga om det är bättre att åka tillbaka. Det är någonstans vart du har flytt ifrån på grund av att det var risk för ditt liv eller ditt familjs liv. Och sen att kanske är det pest eller kolera, men på ett väldigt hemskt sätt. Och det kan vi se på vissa delar av våra program, särskilt i den som vi har ute i grejen. Folk från Etiopien, flyktingar som inte kan äntligen åka tillbaka för det är för riskabelt. Men ändå då balanderar med situationen, men det kanske inte är, vad gör man här då? För att det kan vara lika riskabelt här snart. Eller är ju redan. Och vi ser ju det med mycket. Vi har ju mycket mer suicidförsök i de här lägren. Och inte bara lägren, men också runt omkring med de lokala som bor där. På grund av rena, vet inte hur man ska, ser ingen annan väg ut. Vilket är ju jättehemskt.
Hur gör man för att möta de behoven?
Vi försöker vårt bästa. Men det är klart att det är så massor med människor som behöver det här psykologiska stödet, att vi kan inte ge det till alla, men vi har ju, och Läkarna utan gränser försöker ha alltid i sina team folk som kan stödja, göra lite, ja, ge rådgivning, stödja att ge lite hormon coping mechanisms, och prata om det öppet så att det inte blir en stigma, för att det är alla runt omkring går igenom det, och vissa mer än andra förstås, för att vissa har blivit utsatt för mycket mer. Men det är sådana hopplöshet som man ser ju hos många.
Ja, jag tror många tänker säkert att när en väpnad konflikt bryter ut så pratar vi om skottskador och den typen av skador. Och det är klart att de finns. Men man glömmer kanske ofta bort de här psykiska såren eller de sjukdomarna som också ska behandlas, som diabetes eller förlossningar som måste ske och den typen av vård.
Ja, det är oftast den inte pratar så mycket. Det är kanske just det där som du säger, att det här kriget bryts ut. Vad tänker man just om traumavård? Men det som har hänt mycket, det är klart den här alltså psykiska delen av det, och tänka på barnen och se dina föräldrar bli slagna och dödade framför dina ögon och inte få någon stöd efter det. Det är ju livet. Och även om man får stöd, men om man inte får stöd, det är nu värre. Men också just det här tillgång till vården. Man tänker på den området i Khartoum till exempel, som en del av våra projekt hade ju 21 stora sjukhus innan kriget bröt ut, innan konflikten startade. Och nu har de 3 semifunktionella sjukhus. De här tre sjukhusen, de har brist på allt. Brist på personal, brist på mediciner, brist på även sådana saker som man inte kanske tänker. Man behöver bensin att få, man får ju el som man kan få syrgas. Och, alltså det är ju allt som är brist på. Och då ser vi också mycket dödlighet tyvärr på grund av till exempel att folk har ingen tillgång till insulin, eller nu särskilt efter flera månader efter, eller nästan ett år efter, att man har inte haft tillgång till kronisk medicinering överhuvudtaget. Kvinnor som är tvungna att föda hemma, även för att det finns ingen annanstans att gå, eller är det för osäkert att gå till den här enda sjukhuset i denna området som kan ge stöd med förlossningarna. Att man inte gör den här preventivvården, till exempel mödravården, då vet man inte ens de här riskerna eller kan ta hand om sig själv. Så det är något så stort som man inte tänka, och det påverkar mycket fler än den här traumavården och krigsskadorna. Men om man tänker också om själva krigsskadorna, det är ju mycket civila, som har varit tål på det, mycket barn och kvinnor som vi ser i våra eller de här programmen som vi stödjer, som har kommit med skador på grund av kriget också. Eller barn som kan inte få hjälp om man inte har syrgas, hur man ska ta hand om de flesta. Och sen hur man sätter sjukvårdspersonal i en väldigt svår sits att förstå att jag har ju kanske 2 ampuller av det här, men jag har 100 personer, och hur gör man valet då? Det ska ingen sjukvårdspersonal sätta sig i, men det är tvungen att, tyvärr är det vardag till många av våra kollegor.
Och för att bara ge en liten bild på hur läget ser ut gällande sjukvården, så var alltså sjukvårdssystemet i landet ömtåligt innan den här senaste konflikten startade. Och tittar man till exempel på Darfur i västra Sudan, som ju drabbades hårt av en väpnad konflikt redan i början på 2000-talet. Där fungerar inte 70-80% av sjukvårdsinrättningarna längre. och det råder brist på både utrustning och personal. Kan du berätta lite, vad gör Läkare utan gränser i Sudan?
Så vi försöker vara på plats på många, många ställen. Och vi är ju just nu i har projekt i många olika delar av landet. Så att båda i olika delar av Darfur, men också i mer östra delarna av Sudan. I Khartoum, också i Blue Nile State. Och så vi är på just nu i 11 olika regioner. Har projekt, olika sorts projekt. Både på sjukvårdsprojekt, primärhälsovård eller sjukhus. Eller på flyktingsläger. Så det beror lite av vilken vi har sett som är absolut största behoven just då. Och också beroende vad de andra, vilka andra aktörer eller vårdinriktningar är på plats just då. Men behoven är enorma och det är bara en dropp i havet som vi gör just nu. Så att vi kör ju till exempel mycket malnutritionsprogram i vissa delar och andra delar så är det mer traumavård. Men vi måste också komma ihåg att det är också flera ställen som var ju ganska dåligt innan. Och det var ju mycket flyktingar också in i Sudan innan. Så vi har till exempel program också som pågår fortfarande. Som har påbörjat några år sedan till flyktingar som kommer från andra länder. Till exempel från Etiopien.
Mm. Jag läste att i norra Darfur så dör uppskattningsvis ett barn varannan timme. Vad har Läkare utan gränser finsats där?
Det har varit i Darfur även innan konflikten, så var ju inte sjukvården den bästa. Det var ju mycket, mycket behov och mycket interna flyktingar redan då i olika delar av Darfur. Och vissa områden har ju efter den här konflikten fått ännu mer press på sig. Och med alla sjukdomar som finns, men också det finns inte vaccinationer, det har inte funnits bra vaccinationer innan och nu finns det ingen vaccinationer. Nutritionssituationen på vissa delar är ju väldigt svår. Det var ju malnutrition på vissa delar, Darfur var ju redan ganska stor innan konflikten och nu med inte kunna ge vård och produkter att behandla malnutrition och också att inflationen har varit väldigt stor så att folk har inte råd att köpa den lilla som finns på marknaden också orsakar trots att det är någonting som jag tror inte att vi kan tänka alltså man kan tänka på det om man inte varit på plats själv och sett hur hemskt det är, den kan man inte ens i sin huvud att hur mycket och det är oftast just de barnen och gravida kvinnor som blir påverkat mest och blir utsatt mest för alla sådana här situationer.
Du nämnde vaccin. Vad blir konsekvensen om det inte finns tillgång till vaccin?
Och just nu så är det Sudan är ju ett land som har ju mycket olika sjukdomar tyvärr endemisk och då är de här.
Vilka sjukdomar då till exempel?
Till exempel mässling som vi ser lite grann nu för tiden här hemma men vi behöver inte se det för att vi har ju tillgång till vaccin som är väldigt påverkar barn väldigt mycket och också orsakar mycket malnutrition och andra sjukdomar som sen kan orsaka död. Då är det mässling som pågår i flera delar av landet just nu. Det finns också misstänkt fall av polio, misstänkt fall av kolera. Kolera har man haft en stor utbrott som pågår fortfarande i Sudan just nu i vissa delar som började efter konflikten. Så det är mycket sjukdomar som kikhosta, alla de här sjukdomar som vi inte ser så mycket här längre som är väldigt påfrestande och orsakar dödlighet.
Men som går att förebygga?
Som går att förebygga lätt med några injektioner, några vacciner. Men nu finns det inga vacciner längre. Och det på vissa delar inte alls. Darfur har ju inga vacciner alls just nu. Vi brukar till exempel säga att mässling är en av de första sakerna man ska vaccinera folk emot i flyktingslägerna när folk kommer. Men nu med alla problem att få vaccin in i landet eller ha tillräckligt vaccin till alla delar av landet, det är inte möjligt att försöka göra så mycket preventivt. Mm. Ovanpå det där att man har ju jättemycket, det finns inte tillräckligt med aktörer att jobba ens med som man behöver idag. Så då är det den preventiva oftast inte alltid den första som folk då prioriterar.
Nej, en bortglömd kris. Och ganska få aktörer på plats och bistår med humanitärt stöd. Hur kommer det sig?
När allt det här började så många av organisationerna var baserat i Khartoum. Ska vi säga nästan alla som var ju där evakuerades. De utsända personal från olika organisationerna. Och det är klart att också våra lokala kollegor fick ju fly även inne i landet. Och sen försöka sätta igång det igen. Det har ju varit väldigt svårt. Det är inte en kris som syns lika mycket. Då går det inte lika mycket pengar åt det. Då kommer det inte lika mycket stöd till det. Och det är klart att man behöver resurser, både personer och material att kunna hjälpa. Så att det är redan innan den här krisen så har ju det blivit mindre och mindre resurser till Sudan. Och nu när det behövs ännu mer än det gjorde ett år sedan innan kriget bröts ut, nu har man ännu mindre. Jag önskar jag skulle ha svar till det, men jag tror att det är också en båda att det är inte lätt att komma in på, och det är samma situation för Läkare utan gränser och andra organisationer om få in material, få in personer, få alltså med visum, men också att kunna navigera, och det är någonting som jag är stolt över för Läkare utan gränser, att vi ger inte upp, vi försöker olika sätt att nå dit vart vi vill vara, de som folk behöver oss mest. Och trots att det är mycket frustration ibland och mycket som man måste gå igenom och försöka olika sätt, så det är, vi ger inte upp.
Du kom ju bevisligen in i landet, men hur är det för journalister och humanitär personal att ta sig in i landet?
Det är väldigt svårt för alla. Även för humanitära arbetare är väldigt svårt att komma in i landet, få visum som kan ta tid att få. Och sen, även man kommer in i landet, så är det svårt att resa runt, både på grund av säkerhet, men också att man behöver en annan sorts papper att kunna resa från en ställe till en annan. Så den också hindrar en att åka eller organisationen att kunna jobba på plats. Och för oss har det också betytt att vi kan inte ha lika stora operationer som vi annars skulle kunna vilja eller kunna ha.
Ja, det här har ju varit ett samtal med väldigt många dystra insikter och om situationen i landet. Men ser du några ljusglimtar framåt?
Den otroliga engagemanget som många människor har där. Att även i mellan alla de här hemska saker som händer runt omkring, att de håller kvar sin egen humanitet och hjälper sina medmänniskor och gör allt de kan, och den lilla man kan göra, det är mycket i sådana här situationer, ge hopp till de runt omkring sig och hopp till sig själva kanske också. Våra lokala kollegor och folk där. Det är otroligt att se. Och jag tror att det är den glimten eller hoppet som jag ser där.
Mm. Då tycker jag vi tar med oss det och så hoppas vi att vi kan fortsätta att lyfta Sudan även i framtiden. Tack Hanna för att du ville komma hit och dela med dig av din kunskap i vår podd.
Tack så mycket.
Och tack till dig som har lyssnat och förhoppningsvis lärt dig något nytt. Är du intresserad av att lära mer om Läkare utan gränser eller ge en gåva, besök oss på lakareutangranser.se eller på Facebook eller Instagram.
Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll the Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se/nyheter/poddar.